Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ni lyssnar på Brottsofferpodden. Hennes partner och tillika barnens far har nyss begravits efter att ha blivit brutalt mördad på ett helt oförklarligt sätt. Men nu fortsätter historien och vi får ta del av hur hon går vidare i livet. Hur går det här fallet hos polisen? Kommer det bli någon rättegång? Vi kommer att prata både hat och förlåtelse. Frågorna är många och svaren lika så. Det här är del 2 av avsnittet Döda våldets baksida. Mitt namn är Joakim Lindén. Men du nämnde polisen och sånt där också. Hur gick hela den utredningen?
Ja, så under tiden så fick jag information och sådär. Så att de hade ju fått fast några och några hade blivit släppta. Så det var ju mycket sånt hela tiden. Det gick ju ganska trögt. Varför vet jag inte, men de gjorde ju ändå sitt jobb, eller så.
Jag fattar. Men var det ändå viktigt för dig att det skulle bli ett avslut på den här utredningen, så att det blev någon rättvisa? Eller var det att han ligger ändå i jorden, så jag kan inte göra någonting där?
Alltså just där och då så kände jag väl att det måste bli en rättvisa. För att jag hade sagt till barnen att... De visste ju att det var någon som hade gjort det här. Och då hade jag sagt till barnen att men polisen kommer ta de här som har gjort så här mot er och pappa. Så att de brukade ju fråga mig, har polisen tagit dem nu? Och då ville jag jättegärna ge dem ett svar också. Alltså jag ville kunna göra dem glada att säga, ja men nu har polisen tagit. Men så det hela det här, den där processen gick lite trögt. Men idag vet de ju att de sitter i fängelse.
Ja, det blev en rättvisa där.
Ja.
Men vad frågar så här, bara du kontra förövaren så här, hat. Hur har du känt det så här, mot den personen eller personerna?
Ja, det blir personerna då, men alltså jag vet att under den här sorgeperioden så är man väldigt, alltså känslorna går väldigt mycket upp och ner. Först var jag jättearg, sen var jag jätteledsen, sen var jag besviken, sen var det mycket skuld. Sen, alltså det är så mycket blandade känslor hela tiden så att man hinner aldrig reflektera över alltså hur man faktiskt känner i och med att det är så mycket blandat. Jag kände väl, alltså det är klart att jag känner hat. De förstörde ju, de har ju förstört mig. De har förstört mina barn. Jag är fortfarande traumatiserad. Så fort jag blundar eller pratar om det här ämnet så ser jag massa bilder i mitt huvud. Ett tag hade jag jättesvårt att se bilar med tonade rutor. Jag hade svårt att höra motorcyklar som körde snett bakom mig. Jag hade jättesvårt på nyår till exempel att höra fyrverkerier. Alltså jag har blivit riktigt ärrad efter det här.
Ja, jag förstår. Jag förstår verkligen. Tror du det finns någon förlåtelse att ge eller
Nej. Det var en som bad om förlåtelse på rättegången.
Det var det?
Mm. Det var väldigt starkt.
Vi kanske kan backa lite där och bara prata lite om rättegången, hur det var. Det är väl också jätteintressant. För då sitter du och du har en rättegång, eller har en rättegång, du har en advokat.
Mm.
De antar att de förklarar för dig hur det ska gå till ungefär. Mm. Att du kommer sitta i samma rum som de här personerna.
Precis.
Hur var det att sitta där inne och sen se dem komma in? För jag tror att de kommer in efter dig säkert.
Ja, precis. Jag var ju där inne först då. Tillsammans med polis och åklagare och advokat. Och deras advokater var också där. Och sen familj och så. Det var en stängd rättegång. Men jag vet inte hur det kändes. Alltså jag var väl mest... Där och då var jag bara arg och... Jag ville bara få det här överstökat.
Alltså du tänkte inte någonting på när de kom in genom... Hade du sett dem innan? Hade du...
Ja, på bild.
På bild?
Ja.
Hur var det när du såg dem på bild?
Det kändes konstigt. Ja. Väldigt konstigt.
Jag förstår.
Ja.
Men de kommer in i rättegången och går på... Får du några frågor eller får de några tuffa frågor? Eller vill du bara ställa upp och skrika till dem? Eller vill du bara att det skulle vara över?
Alltså det, jag kände väl mer att jag egentligen ville jag bara fråga rakt ut varför. Varför gjorde ni så här? Varför skadade ni oss? Varför skadade ni barnen? Det är ju de som lider av det här nu. Det är ju inte han. Han ligger ju död. Men det är ju vi som fortsätter leva efter de konsekvenserna som har blivit av handlingarna. Men det gjorde jag inte.
Nej.
Men däremot fick jag ju prata då. Om mig och barnen och hur jag kände och så. Och sen det var då jag fick... sen fick ju alla andra prata också. De som var tilltalade. Och då var det någon som bad om förlåtelse.
Hur kändes det att höra det? Trodde du han eller var det bara att ni kommit här och be om ursäkt efter allt du har gjort? Eller?
Jag kände väl att... det krävs nog mer än att bara säga de orden. Förlåt. Jag kände att jag... Så jag tyckte det var väldigt starkt, alltså som människa, att säga så. För att förlåta är ju ett väldigt... Alltså det är ett ord man inte ska missbruka. Så man ska verkligen mena sitt förlåt. Så jag tyckte det var väldigt starkt, men jag kände inte att det hjälpte mig ändå.
Är det någonting du har tänkt på efteråt?
Nej.
Att man var dem? Nej.
Nej.
Men kändes det att det blev någon... nu blev de dömda, det blev någon rättvisa, men tyckte du att det var tillräckligt? Eller var det här... Var du känt efter rättegången?
Ja. Jag tycker att det är mycket jag tycker om Sveriges lagar. Men jag kände väl att... Så det är klart att jag blev arg av domen. För att jag kände att är det det här det livet är värt? Men det överklagades ju så. Men det blev ju samma. Och då kände jag väl att det är nog... Alltså, nu har jag ändå fått rättvisa. Alltså det är nog ingen idé längre. Så jag släpper det nu. Ja.
Ja, jag förstår. Ja, det måste ändå vara starkt att sitta där rättegången. Det måste vara jobbigt att möta de här människorna. Och se sin barns pappas förövare. Så här. Men ändå var det skönt kanske att...
Ja, eller samtidigt som jag tyckte att det var skönt att rättegången var igång, för att det är ju det man har suttit och väntat på. Det var ju kanske drygt efter 9-10 månader. Mm. Så då var det ju ändå skönt att rättegången ändå hade startat. Det pågick en månad.
Okay.
Ja, varje dag då. Och då kände jag att... alltså jag tyckte bara det var skönt att få detta i världen också. Men det är klart att det var jobbigt att träffa de som hade gjort det här. Och det här med att jag... skulden då. Det här med att jag inte såg så mycket på alltså av skadorna av honom på rättegången, så blev vi förvarnade att ni kommer få titta på obduktionsbilderna nu och bilderna från sjukhuset. Så de som vill gå ut kan gå ut. Men de som vill sitta kvar får sitta kvar. Och då vet jag att hans familj gick ut. Men jag valde att sitta kvar. För att jag... att det, jag kunde, varför utbildade jag mig inte till läkare? Varför flyttade jag inte på honom i bilen och körde ner bilen själv? Det var ju så mycket så här, varför gjorde jag inte si? Varför gjorde jag inte så? Hur kunde jag inte rädda honom? Han hade ju inte blivit skjuten i huvudet. Och då la jag väldigt mycket skuld på mig själv.
Du trodde att du kunde gjort annorlunda när du skulle bli ett annat resultat? Liksom.
Ja, det trodde jag. Fast när jag fick höra hela tiden, men du kunde inte ha gjort någonting. Men det hjälper inte att höra de orden, du kunde inte ha gjort någonting. Utan jag var ju tvungen att se det här med egna ögon, att jag inte kunde ha gjort någonting. Och det var därför jag valde att stanna kvar och se bilderna från obduktionen och sjukhuset. Och det var väldigt jobbiga bilder att se. Men då insåg jag att det var ju kört.
Det var mycket värre än vad du trodde från första början.
Ja, mycket värre.
Hur var det att se bilderna verkligen? Så här, om man tar bort det här att, och jag kunde inte gjort någonting, bara att där ser han. Och
hur... Det var jättehemskt. Det är bilder som fortfarande sitter kvar i huvudet. Men jag var tvungen att göra det. För att annars hade jag säkert gått runt idag och fortsatt lägga skuld på mig själv. Så jag var tvungen att veta att det fanns ingenting du kunde göra. För det var så pass förstört bak. Ja.
Mm. Jag förstår. Skönt i alla fall att du kunde, fick det svaret till dig själv. Att du inte kunde gjort någonting.
Ja.
Som jag är säker på att det var ganska tydligt ändå.
Mm.
Men jag förstår, när man är väl, jag har inte varit i den här situationen. Jag ska ta ett trä så jag slipper. Mm. Men ja, jag beklagar verkligen. Det måste vara hemskt att ha sett bilden också.
Tack.
Men du nämnde i början att det var så många skott. Hade någon förklaring varför? Det är bara att idioter som inte har någon konsekvenstänk. Och...
ingen aning varför. Jag tycker det här var så onödigt. Alltså det...
Det var ingen direkt mening med det här, eller?
Nej. Nej.
Det var bara, allt blev bara jättefel.
Ja. Så det var så, det är därför, alltså det här var så onödigt. Ja,
ja, hemskt alltså. Det är lite därför jag sa i början när vi satt oss att det är en annan vinkling här. Att det är, jag tycker alla dödsfall är onödiga såklart. Mm. Så det är hemskt, det finns ingen återvändo. Men hur verkligen, hur oskyldig, han är oskyldig i det här.
Mm.
Han skulle inte varit där. Och sen ni tre. Och bland annat, ni är med, det är hans föräldrar, dina föräldrar. Det är massor inblandade. Det blir så himla stort. Så här. Och varför?
Ja.
Liksom, det är...
man glöms ju bort som anhörig. För det fokus är ju på den personen som har dött. Och fokus är på förövarna. Som anhörig så är man i bakgrunden hela tiden. Jag kände mig jättebortglömd.
Därför är det jätteviktigt och jag är jätteglad att du är här. Så att vi kan få en röst hörd verkligen. Så här. Och i dagsläget också, som tyvärr därför blir kanske att media skriver att det var gängvåld så här, och folk, okej, intressant att läsa om så här, för att folk är lite knäppa så här, men sen glöms det bort till nästa grej så här. Det är ju jättehemskt att det blir en sån snabb stämpling.
Det är det som är så, det är därför jag valde faktiskt att komma hit idag också, för att det här är min sanning och min sida av den här historien. Det här får man ju inte höra ofta.
Nej.
Det är inte många som vill prata om det här. Men jag kände att jag måste, för min egna skull så måste jag göra det här. För att jag vet att det finns andra människor som sitter i samma situation som mig också. Som lever med den här sorgen. Som har samma tankar. Som har gått igenom nästan samma sak.
Vad tror du att det brister mest som hjälp för anhöriga så här, i liknande...
Alltså jag hade väl önskat att, jag vet att jag frågade min kontaktperson i polisen, finns det ingen jag kan prata med? Och då sa hon, då visste ju inte hon det. hon var ju tvungen att söka upp till mig. Hon sökte upp ett ställe. Jag har haft kontakt med en tjej därifrån. Men jag har liksom inte velat... jag har inte velat gå dit riktigt. Det har inte känts, jag har inte känt mig redo. Så det var väl bara det. Men jag hade väl önskat att någon bara typ ringde mig och säger typ att hej, det här har ju hänt. Och vi vill gärna prata med dig.
Ja.
Om du vill det.
Att uppsökande, jag tror att det är jätteviktigt.
Jätteviktigt, för att man är så ensam. Och det är så mycket som händer första månaden, så man hinner ju inte... Man hinner ju inte ens sörja. Det är ju efter flera månader det här kommer. Jag menar, jag sitter ju fortfarande 2,5 år efter och har fortfarande massa trauman efter det här. Men, ja.
Vad finns det för mer brister om du pratar den här? Du pratar lite lätt om stunden efteråt så här, med alla försäkringar och myndigheter och sånt. Vad tycker du mer som det verkligen brister? Så här, finns det någon mer ställen där det skulle gå lite enklare och där samhället kanske, vad nu ska jag säga.
Alltså brister, tänker jag väl att det enda som brister är väl att man inte, alltså man som anhörig känner sig utanför jättemycket. Och att man själv får söka efter hjälpen och att inte den kommer till en. Och sen så är det väl också att jag tycker allting var så himla komplicerat med papper och personbevis. Och det var skatte någonting, det var ju massa papper. Alltså jag tycker att hade det inte bara varit enklare med ett papper och så är det färdigt liksom.
Och det finns någon som tar hand om det pappret och fixar resten.
Ja, för att när man väl är där, man vill ju sörja.
Ja, det är klart.
Ja. Man vill inte hålla på med massa papper, men det måste man ju. För vissa saker ska ju vara färdigt inom en viss tid.
Mm.
Så, ja, det är lite konstigt det där.
Om du med den här erfarenheten du har idag fick gå tillbaka i livet och prata med dig själv. Typ, nu pratar jag inte precis när det hände, för det går inte. Liksom.
Mm.
Det är omänskligt. Liksom. Men strax efteråt, vad skulle du sagt till dig själv då? Vi säger så här, en månad efter. Strax efter rättegången, säger vi. Nej, vad säger jag? Nu sa jag fel. Strax innan begravningen kan vi säga.
Ja.
När du ändå pratar med barnen och allting. Vad skulle vara den största nytta, största information eller det du kan hjälpa dig själv med? Och det du har lärt dig hittills eller fått med dig eller lärt dig?
Ibland alltså jag kan säga så här att psykiskt och mentalt har jag blivit så mycket starkare. Det här har gjort mig till alltså 100 gånger starkare än någonsin. Psykiskt då. Det som jag kände var lite jobbigt var att det var jobbigt att se människor glada.
Mm.
Ja. Jättejobbigt att se glada människor. Det var jättejobbigt att höra att en klänning inte passade. Det var jättejobbigt att höra att skorna är fula och
ja, det kändes helt oviktigt liksom.
Ja, jätteoviktigt. Jag tänkte, så här vi klagar på i det vardagliga livet, sitter vi och klagar på om en tåget är sent eller jag kommer komma sent till jobbet. Så man, alltså allt, det är jätteonödigt.
Ja. Ett annat perspektiv.
Ja, jag jättemycket. Alltså jag sitter inte och klagar på att jag blir sent till jobbet. Jag sitter inte och nej, men jag hatar den här jackan. Alltså gör inte det. Nej, lev bara för dagen. Sluta göra så bara.
Jag fattar.
Ja.
Men om vi säger att du får hoppa tillbaks. Det finns, tack, jag hoppas att någon annan slipper det där. Men det kanske händer tyvärr. Vi var ju med om samma grej.
Ja.
Om du fick vara med dem alltså, sekunderna efter. Vad skulle du vilja säga till dem? Så här, eller någon timme efter, någon dag efter. Finns det någonting du skulle vilja säga till sånt?
Mm. Alltså jag vet att jag fick till mig en mening och den meningen var det kommer bli bättre.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men just där och då är det svårt, väldigt svårt att ta till sig det. För att det är så här, va? Nej, kommer aldrig bli bättre det här. Det här, alltså nej. Men här står jag, jag menar, jag har ju fått en chefsposition nu. Jag har det bra ställt, eller jag mår bra med mina barn och de mår bra. Vi lever vidare och det här, då hade jag nog sagt till den här personen att det kommer gå.
Det kommer gå.
Ja, det kommer gå på ett eller annat sätt. Så.
Men tror du att det har varit... Jag tror att det är nytta om det kommer en, det kanske inte har någon betydelse att det är någon människa som säger, jag har varit med om samma sak, jag förlorade min man eller min pojkvän så här, för 5 år sedan, 10 år sedan, 15 år sedan, jag var där du är så här, och det kommer bli bättre. Jag tror att det skulle finnas en sån person som åker runt på jour, det låter hemskt att säga så här, att man är på jour liksom, men som kommer till en sån plats som tar hand om anhöriga.
Ja, det där hade hjälpt jättemycket.
Som ändå har varit där liksom.
Ja. Som har varit där, som har upplevt samma känsla. Som, nu kommer inte alla vara där för samma händelse. Men alla kommer ändå känna samma form av smärta. Det är den här smärtan som är obeskrivlig. Den går inte att beskriva om man inte har varit där.
Nej, jag förstår.
Ja, det här... maktlösheten och hjälplösheten. Och det här, ja, smärtan, det är det värsta. Det är ingen vanlig smärta, är det inte?
Nej.
Nej.
Alltså, du måste ju, det är ju helt hemskt det som har hänt, egentligen, att du hör skott och du är på plats. Det är ju så himla, så det är ju verkligen Hollywood. Så det är helt sjukt att säga, men det är ju jättesurrealistiskt. Det är ju, ja, så här, ja, det blev bättre, eller bättre, hör du, knäppt.
Men det går.
Det blev bra.
Ja.
Det blev okej till slut.
Ja, det går. Det är klart att jag kunde ha valt andra vägar i livet. Men jag har faktiskt ansvar för 2 barn också. Jag är en väldigt driven och driftig tjej som... jag låter mig inte sänkas. Så att jag... det är klart att jag väljer den vägen med mina barn. Och har det bra. Och det... det är det jag vill mer förmedla ut till att... de som har varit där eller de som kanske precis är där nu, att det kommer gå på ett eller annat sätt, men det kommer ta väldigt lång tid. För att man vaknar ju varje dag. Man andas varje dag. Man lägger sig och sover i tron om att man faktiskt ger, alltså man ger ju tillit till sitt liv när man går och lägger sig och sover, för man vet ju inte om man vaknar dagen efter.
Intressant mening att säga.
Ja. Så att det kommer gå. För du vaknar dagen efter.
För att jag, de här människorna som beter sig på det här sättet, som skjuter av sig, undrar om de ens förstår att det finns faktiskt folk i närheten. Så här. Eller är de så borta eller så... ja, det, det, ja. Så det är...
man jätteligt. Hade ju kanske önskat att fråga någon. Ja,
att de fattar.
Ja.
Så det är ju...
ja.
Någon dag vaknar man upp förhoppningsvis och med skam och skuld också. Så här. Men apropå det, så här, nu vill du gärna veta varför, så här, men Om vi leker med tanken att det var de som satt framför dig
mm.
så här, och du är självklart safe och sånt, men finns det någonting du skulle vilja fråga dem eller säga till dem?
Alltså jag hade väl bara frågat, jag hade nog frågat varför, för att jag vill verkligen veta anledningen. Och sen hade jag väl sagt att det här var jätteonödigt, för att det är inte han som känner det här nu, utan det är vi. Mm. Och barnen framförallt som får växa upp utan en pappa.
Hur har du barnen idag? Alltså de har det bra med det förstås, men pratar mycket om pappa? Och...
I början var det ju tyst. Mm. Väldigt tyst var det. Så då var det inte alls mycket frågor. Och det tyckte jag var jättekonstigt. Så att jag blev ju så här, varför pratar de inte om det? Alltså, de frågar ju mig ingenting. Men sen efter kanske drygt ett halvår, då kom alla frågor. Om tjuvarna sitter i fängelse eller om de vad pappa är, vad han gör. Och jag minns att innan, för länge, länge sedan, så har vi sagt att det finns en sån här port uppe i himlen. Jag tror det finns en film om det också. Men det finns en port uppe i himlen och den här porten då, det är där pappa är. För han gick in genom den här porten. Och sen typ när de ser någon stjärna eller så säger de att ah, men det är pappa som är där och så vi pratar om det, vi har pratat om händelsen i sig. Däremot så har jag inte pratat om förrän för några dagar sedan faktiskt. Då frågade jag min dotter, vad gjorde ni när ni var på lekplatsen och mamma sprang iväg?
Mm.
Och då sa hon bara att vi hörde dig skrika.
Mm.
Ja. Och då sa jag, men var ni rädda? Då sa hon, nej men vi gömde oss.
Mm.
Ja. Så de hörde mig skrika och de gömde sig.
Ja, de minns den här tillfället.
Ja. Jag har aldrig vågat ställa den frågan riktigt. Men jag kände att jag ville göra det nu.
Jag förstår det.
Ja.
För den är en stor del av ert liv.
Ja.
Som alltid kommer.
För jag var ju inte där när de var på lekplatsen. Så jag var mer att jag ville veta vad de gjorde.
Mm.
Ja.
Vet de vad du gör just nu? Att du pratar om det?
Nej.
Nej.
Det vet
nej, de är inte så jättegamla än. På
nej.
Det sättet.
Nej. Ja, de, när de växer upp så får de lyssna på det här.
Får göra.
Ja.
Det får de verkligen göra.
Mm.
Så. Om vi pratar, nu har vi pratat lite lätt om skam och skuld
mm.
så här, och förlåtelse. Så här, tror du att det är viktigt, har du förlåtit dig själv för allting?
Ja, det har jag.
Har du?
Ja. Jo, men det har jag.
Och de här förövarna, sa du att inte du krävs mer än så, men
ja.
Är de fortfarande en del av dig? Så här, att, eller har du typ, de är oviktiga?
Ja. Jag kommer aldrig kunna förlåta dem. Men jag har... Det är ingen idé längre.
Nej,
alltså han är ju inte här. Ja.
Det viktigaste är att förlåta sig själv tror jag.
Ja.
Så att man blir fri från det här,
ja.
Det här onda.
Ja.
Som det ger, drar med sig.
Ja, jo, men det har jag gjort. Ja.
Grymt, grymt. Ja. Men du har ju pratat att du har haft din mamma och hans mamma
mm.
och familjer och sånt. Hur har de reagerat och hur har deras stöd varit? Hur önskar du att folk i närheten ska... var kring sådana här situationer. För du pratade lite lätt innan om att du fick höra att det ska gå bra, kändes tungt. Så här. Men hur önskar du att folk skulle vara?
Ja, jag... alltså, den här smärtan är alltid detsamma. Men sorgen man känner... Man har ju sin egna sorg. Jag har en sorg, jag bär ju på barnens sorg och min egna. Hans mamma till exempel bär på sin sorg och hans systrar och bröder och sådär bär på sina sorger. Jag kände att det stödet som jag fick mest var från mina vänner. Men det är inte just där och då.
Men var det för att de var på ett visst sätt eller var det bara för att av dina vänner du kände dig trygg med dem?
Nej, det var för att de skickade inte bara ett sms. De handlade också. Alltså det var handlingar som visade att det är inte bara ett sms. Det är inte bara det här att jag finns här för dig. Det räcker inte. Jag finns här för dig. Man måste ha något mer. För att det är inte så att jag tänker att okej, men jag ringer dig då. Eller så. Utan det var enstaka av mina vänner som faktiskt man tog med oss ut, mig och barnen. Eller tog med barnen ut så jag kunde få vara själv. De tvingade med oss till stranden. Fast jag inte ville, men de drog tag i mig.
Och det var skönt efteråt, eller?
Ja, det var skönt att komma ut. Men jag kände samtidigt där och då att jag löser inte se glada människor heller. Så att de förstod ju det. Och de försökte ju också att gå en tid, kanske lite senare på kvällen. När det inte var så mycket analäriga. Men jag hade väl önskat att... Hade jag fått välja då så hade väl jag önskat att man... Inte bara skickar iväg ett sms och säger att jag finns här för dig. Se till om det är någonting. Utan faktiskt visa det också.
Ja, inte bara handling.
Ja.
Men finns det någonting som du hörde folk sa som du tyckte var skitjobbigt? Eller finns det någonting som du hörde folk sa som kändes bra?
Nej, det som var skitjobbigt var jag beklagar sorgen.
Ja.
Ja. Jag hatade det ordet så. Jag vill aldrig mer höra det ordet. Det var jättejobbigt att höra jag beklagar sorgen. För att det är så här okej, och sen?
Ja, sen. Jag tror att det kan vara så att det är någonting som är inbyggt i oss att säga.
Ja, säkert. Alltså, mycket möjligt. Ja, det vill kanske... Jag kan inte säga vad jag... Jag hade väl önskat att man... Kunde säga det på något annat sätt eller så. Ja. Men typ...
Blir det så här, ursäkta om jag avbryter men blir det också att folk inte riktigt visste hur de skulle bete sig? För att det är inte speciellt vanligt att hon har förlorat sina barn och pappa. Liksom.
Ja. Det var det. Väldigt mycket. Människor vet inte riktigt, för att de är ju lite rädda för vad ska man säga ens? Mm. Vad säger man ens till någon som... är en sån stor sorg.
Inte beklaga sorgen i alla fall.
Inte beklaga sorgen, säg inte så. Men jag tycker att det är viktigt att bara visa att man faktiskt finns där och inte bara genom att skicka ett litet sms eller så. Det är klart att sms och samtal betyder också väldigt mycket, det gör det. Men det är just ett år efter det visar sig vilka som faktiskt bryr sig fortfarande. Det är inte där och då. Där och då får man över 100 samtal, 100 sms av alla möjliga människor. Men det är tiden efter, som 2,5 år efter idag till exempel. Vilka har jag kvar av de som fanns där då? Det. Att man verkligen går hela vägen. Och inte bara finns där och då. För då behöver man ju inte ens...
Nej, jag förstår. Jag tror många människor beter sig... Nu ska jag inte göra ansvar för varför. Men att försläcka sitt eget dåliga samvete. De gör det kanske inte för att de genuint bryr sig.
Mm.
Det mycket handlar om för att... De känner att de behöver för sin egen skull.
Ja, säkert.
Sen går deras liv vidare.
Ja. Men jag vet att det var mycket föräldrar och så när jag skulle lämna barnen. Jag kände mycket skam i och med att tidningen hade skrivit något sånt först i början. Och då visste inte föräldrar vad de skulle säga till mig. Och då var det faktiskt en förälder som sa det till mig att jag vet inte vad jag ska säga till dig.
Mm.
Men,
kändes det bra ändå?
Ja, det kändes jättebra. Ja. Faktiskt, det där kändes jättebra. Hon visste inte vad hon skulle säga till mig. Men hon gav mig en kram. Och det var jättebra.
Du behövde kanske inte vara mycket mer än så värdig. Och göra en handling med en kram. Men...
precis. Bara, en sån sak räcker.
Mm.
Ja. Men det är som du säger, när jag beklagar sorgen, det är så himla vanligt. Eller det är en sån grej man säger bara. Men att göra någonting annorlunda som... Att faktiskt säga så.
Mm. Och ge en kram.
Ja.
Så här.
Ja.
Ja, då vet jag. Och det är ni där ute också.
Ja.
Är det något mer du skulle vilja förmedla?
Ja.
Om jag bara ser på framtiden, du har sagt lite lätt så här att du, din yrkesroll går bra. Dina barn och ni har en bra relation.
Ja.
Så det mesta, hur stor del annars är det här av dig? Du har sagt att du fortfarande har väldigt mycket trauman kring hela. Men är det fortfarande så här dagligen grejer? Eller?
Nej, i början fick jag väldigt mycket panikångest. Jag visste ju inte vad panikångest var, för jag hade aldrig haft det innan. Så jag trodde ju då att jag skulle dö. Mm. Eller att jag skulle få hjärtattack eller någonting. Så jag åkte ju väldigt mycket från sjukhus fram och tillbaka. Men där så kände jag att... alltså det går ju över sakta men säkert med tiden. Då blir det ju lite lättare. Första året är ju det värsta året då man ska gå igenom allting. Ja, med födelsedagar, julafton, nyår. Med saker som var viktiga. Typ. Årsdagen var också väldigt, väldigt jobbig. Men det blir ju lättare för varje gång man tar sig igenom någonting som är lite jobbigt.
Mm.
Idag... Det är klart att jag lever med lite ångest idag också. Det gör jag ju, men inte på samma sätt som det var innan. Jag kan fortfarande ha väldigt svårt för att höra höga ljud. Jag tycker fyrverkerier är väldigt, väldigt jobbigt att höra. För det påminner väldigt mycket.
Om skotten?
Ja.
Jag förstår.
Det blir bättre. Alltså det går ju framåt.
Men du ser ljus på framtiden? Så här.
Ja, jag menar, jag lever ju vidare. Så ja, men det gör
jag. Ja. Så från det hemskaste, hemskaste, hemskaste så har det växt ut någonting som ändå hanterbart och
ja,
det finns ett hopp.
Precis. Ja, men jag känner väl att det fick mig att växa som människa. Och det gjorde mig starkare också. Jag klagar inte över småsaker längre, helt enkelt. Jag tar dagen som den kommer.
Så det har kommit något fint ur det här också?
Ja, men det har det.
Mer än ekorrar?
Ja, mer än ekorrar. Men ekorrar är ändå väldigt söta.
Ja, det är de verkligen. Ja. Jag tycker de är gulligt att de är ekorrar. Jag älskar dem.
Ja.
Ja, men det är fint med tacksamhet. Jag tycker tacksamhet är jättevackert. Att när i det mörkaste, 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 en droppe tacksamhet kan faktiskt göra det ljusare. Så här. Och det, om man koncentrerar sig på den där lilla, lilla droppen. Så här.
Jag kan säga så här att eftersom du frågade mig hur det känns där och då och så idag. Om jag hade tittat på mig själv så hade jag sett mig själv i en bubbla. Tänkte jag en ballong eller någonting inuti den här ballongen. Och så kommer man inte ut. Man vet liksom inte hur ska jag ta mig ut. Men jag är ju ute nu från den här bubblan. Men det har tagit tid. Och det är det jag vill säga till alla andra. Att det går, men det tar tid.
Och när du var i bubblan, trodde du att du skulle komma ut?
Nej, inte alls. Jag tänkte det här är omöjligt. Det går inte. Det finns inte en chans att jag kan leva vidare efter det här.
Ja,
hur överlever man något sånt här egentligen?
Nej, du är ju extremt stark, måste jag verkligen säga.
Tack.
Extremt stark. Så här, och jag hoppas verkligen att jag slipper vara med om något sånt där.
Ja, jag hoppas att alla andra slipper vara med om den här också, smärtan också.
Det förstår jag.
Ja.
Nej, men jag vill tacka dig så jättemycket med hela mitt hjärta att du kom hit.
Tack själv för att jag fick komma.
Jag önskar dig all lycka till i framtiden. Så jag hoppas på ett fint 2021.
Tack så mycket. Tack detsamma.
Kram till dig och barnen.
Tack.
Jag vill återigen tacka dagens gäst för hennes mod och ärlighet att komma hit och berätta sin historia. Har ni frågor till henne eller till mig så tveka inte att höra av er på mail redaktionen@brottsofferpodden.com. Ni kan även höra av er på Facebook eller Instagram under namnet Brottsofferpodden. En annan sak jag skulle vilja ta det är ljudet som är i de första avsnitten som kommer ut. När jag gjorde starten den här podden så visste jag ingenting hur man gjorde. Jag förstod inte det här med ljudnivåer och tekniken eller redigering. Och tyvärr så kan jag inte ändra det. Jag får bara be om ursäkt och förhoppningsvis har det blivit bättre, det jag hört, och jag har säkert jättemycket kvar att lära. Men jag lär mig hela tiden och fortsätter lyssna på er. Så fort du skriver så kommer jag försöka göra det bästa att åtgärda också. Men ni vet, ljudet i de första avsnitten är dåligt, jag vet om det och jag kan inte göra någonting åt det tyvärr. Eller om det är någon som vet hur man gör så tveka inte att höra av det. Men de finns på mitt poddhotell så jag har dem inte på datorn sparat. Så hör gärna av er om ni vet hur man gör. Med det sagt vill jag önska er en fortsatt fin stund vart ni än befinner er. Kärlek, tack.
Sina spår finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära, jag hoppas du förstår. För skulden ligger hos den som begår. Hos den som begår. Hos den som begår.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.